En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och hans våning i centrala Paris blir då ett slags fristad då för de engelska protestanterna som befann sig i staden under de här dagarna. Dessutom så ser han ju det även då franska hugenotter, protestanter, som gömmer sig i hans hem. Walsingham själv är fredad för han är diplomatiskt sändebud och det gäller ju också för engelska undersåtar. Men det är franska hugenotter som befinner sig i hans hem som dras ut på gatorna och lynchas. Så det här blir ju verkligen dramatiskt för Walsingham.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Olle!
Hallå Andreas!
Törs jag fråga, vad associerar du till om jag säger Elisabeth I av England?
Jag tänker nog på flera olika saker. Jag tänker på hennes smeknamn, Good Queen Bess. Jag tänker på hennes smeknamn, The Virgin Queen. Hon som aldrig gifte sig utan var gift med sitt rike. Jag tänker på den här fantastiska filmen, Queen Elizabeth med Kate Blanchett i huvudrollen. Som är så porträttlik så att man nästan på blir rädd. Det är som Elizabeth skulle kliva ut ur den här berömda tavlan. Vitsminkad i ansiktet och det här röda håret och allting. Ja, det är en klockren. Och jag tänker också på det här med sminket och håret. Jag faktagranskade för många år sedan en biografi om Elizabeth den första. Och det som jag inte visste då, det var ju då hur hårt sminkad hon var. Alltså det här med att hon använde bly och kvicksilver. För att hon får ju inte åldras, liksom. Det tar ju bilden av The Virgin Queen. Så någon hade ju sett henne utan smink och peruk och blev ju svårartat chockad av detta. För det var, ja, det var långt ifrån den offentliga verklighet som visades upp. Men så tänker jag också då naturligtvis på Erik den 14:s frieri till Elisabeth.
Ja, just det, ja.
Där han då får nobben, men hon tycker att han har snygga vader. Och vi har ju pratat om renässansens vader tidigare, så kan vi lämna det här.
Ja. Absolut, alltså, men det ska vi komma ihåg när vi pratar om det här. Det är många snygga vader och män in tights i bakgrunden. Men alltså själv då, jag associerar då, förut, jag vill bara säga att jag har faktiskt läst den där boken, tror jag, som du faktagranskade. Den var väldigt bra. Det var alltså en biografi med Elizabeth den första av en engelsk historiker.
Ja.
Ja, just det. Bra, men alltså jag associerar då bland annat till William Shakespeare och hans berättelser på gott och ont. Jag har ett ganska kluvet förhållande till Shakespeare som jag kan prata om en annan gång. Det är lite så hat och kärlek. Däremot har jag då ett väldigt varmt och kärleksfullt förhållande då till diverse dramatiska berättelser från den historiska verkligheten som har med den här perioden att göra. Till exempel berättelserna om Sir Francis Drake, om den oövervinnliga spanska armadan och inte minst om Elisabeth den första själv, eller jungfrudrottningen som hon ju också kallades, vilket du var inne på. Vi har ju pratat en hel del om renässansfurstar i det här programmet. Och Elisabeth var väl på många sätt den ultimativa renässansfursten, eller renässansfurstinnan. Alltså hon var ju kultiverad, hon var klok, hon var beläst. Allt det här framgår ju av den här filmen som är ett mästerverk. Hon var ju ömsom tolerant, empatisk och väldigt mänsklig. Men hon kunde också vara brutal och en fullständigt hänsynslös maktspelare. Och så var hon ju en överlevare. Alltså då hon gick ur tiden där i nådens år 1603, så hade hon varit regerande drottning i nästan 44 år. Alltså sen 1558. Och det är ju inte alls lika länge som Elisabeth den andra eller drottning Victoria i och för sig då. Men alltså, här ska man ju tänka på den där tidsperioden som hon agerade i. Alltså den elisabetanska eran som man pratar om. Det var en extremt våldsam och på alla tänkbara sätt livsfarlig tidsålder. Då liemannens skugga hängde tung över hela samhället. Oavsett om man var bonde eller dramatiker eller monark. I Elisabeths fall så handlar det då inte minst om risken för att bli mördad i samband med någon form av statskupp. Det finns ett flertal historiskt belagda försök att ta henne av daga. Men ändå bet hon sig fast. Hon klängde sig fast vid tronen och dog ju av allt att döma av naturliga orsaker. Jag har hört att hon dog av blodförgiftning eller något sånt i 69 års ålder. Vilket ju var något av en bedrift under renässansen.
Och det här kan man ju jämföra med en annan renässansfurste, nämligen vår egen Gustav Vasa som blir 64 år gammal och så har en massa uppror riktade mot sig men lyckas ändå hålla sig kvar på tronen i 37 år. Så det är ju, de är ju beundransvärda båda två, för det här var som sagt var inte helt vanligt i renässansens våldsamma Europa.
Precis. Ja, precis. Det är en bra parallell, Olle. Alltså, han är ju en annan imponerande överlevare, verkligen. Men alltså det vi ska prata om idag, tänkte jag, det kommer delvis att belysa hur Elisabeth faktiskt kunde bli så himla långlivad trots alla dessa sammansvärjningar. Vi ska nämligen fördjupa oss i vad som möjligen då skulle kunna kallas för urfröet till den moderna brittiska säkerhetstjänsten genom att titta närmare på en väldigt speciell person i Elisabeths innersta krets, nämligen Francis Walsingham, som är en extremt intressant men också ganska skrämmande figur som för eftervärlden har blivit känd då som Elisabeths spionmästare, spymaster. Men innan vi reser tillbaka till 1500-talet och den elisabetanska eran så kan vi kanske hjälpa våra lyssnare med att skapa en inre bild av denne Walsingham. Alltså han är ju med i den här lysande filmen Elizabeth som karaktär, som han har en väldigt viktig biroll. Och han spelas då av ingen mindre än Geoffrey Rush. Jag tror han kommer från Australien, skådespelaren. Han har en härlig höknäsa, är väl ganska bullrig, får ofta ganska bullriga roller. Han spelar till exempel den här kapten Barbossa i Pirates of the Caribbean-filmerna. Och en av hans, alltså inte kapten Barbossa, men en av Walsinghams första repliker i den här filmen är, det är något i stil med "It is my business to protect your majesty." Alltså det är mitt jobb, min uppgift att skydda ers majestät. Och det är hur det gick till som vi ska prata om idag. Plus att vi ska säga lite grann då om de konkreta hoten mot Elisabeth. I synnerhet då en specifik sammansvärjning som för eftervärlden har blivit känd som The Babington Plot, eller Babington-sammansvärjningen på svenska. Men vi koncentrerar oss alltså på Walsingham och den säkerhetsapparat som han byggde upp omkring Good Queen Bess.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu tar vi några rejäla sjumilakliv bakåt i tiden, Olle, närmare bestämt till den 17 juli 1586. Vi befinner oss i ett mörkt och dragigt tornrum på slottet Chartley Castle, eller Chartley Hall, i det engelska grevskapet Staffordshire, ungefär 20 mil från London i nordvästlig riktning. Här ser vi en lång och ståtlig kvinna i yngre medelåldern, Maria Stuart, mera känd då som Mary Queen of Scots. Och hon var vid det här laget då en fallen regent som då åtminstone i sin ungdom hade varit känd för sin strålande skönhet och sin magnetiska dragningskraft. Men när vi tittar förbi så har hon då varit fängslad i närmare 19 år. Och det har förmodligen då satt sina spår, även om förhållandena i hennes rest var relativt milda. Alltså hon hade en utmärkt kosthållning, alltså hon åt god mat. Hon höll sig i form genom jakt och vilda ritter i skogarna runt omkring hennes olika då slottsfängelser. Men hon var alltid under övervakning eftersom hon var drottning Elisabeths personliga fånge. Och just nu då, när vi tittar in här, så sitter denna inspärrade drottning och skriver ett brev. Eller, hon skriver inte själv. Maria Stuart, hon dikterar för sina sekreterare. Som drottning har ju naturligtvis med sig då ett mindre hov i fängelset. Och vi vet som historiker att det är flera sekreterare, eller skrivare, som är involverade i det här skrivarbetet. Det är minst två. En som ordagrant skriver ner det som drottningen säger, och en annan som krypterar innehållet. För Maria Stuart, precis som alla andra potentater vid den här tiden, hon skyddade sig då mot hemlig övervakning genom att använda koder och chiffer. Hon hade då ett flertal olika system som hon alternerade mellan. Nåväl, när sekreterarna är färdiga och kladden med det icke-krypterade innehållet vederbörligen har bränts till aska, så rullas det här kodbrevet, som är ganska litet, det rullas ihop och stoppas in i en särskilt framställd öltunnepropp, eller tunntapp tror jag är den tekniska termen, som alltså då är ihålig och perfekt dimensionerad för att passa in i en av de många tunnor med god engelsk ale som varje vecka transporteras in och ut ur fängelset av en lokal bryggare. Och den här bryggaren, han är med på noterna. Han vet exakt vilken propp det handlar om. Så varje vecka ser han till att överlämna då drottningens brev till en av hennes agenter som befinner sig på utsidan. Samtidigt som brev från omvärlden rullas ihop och förs in på slottet på exakt samma sätt. Ett väldigt listigt arrangemang. Vad Maria Stuart då inte vet är att hennes agent på utsidan, som har kläckt hela den här genialiska idén att använda sig av de här tunnorna, han är egentligen då dubbelagent. Han arbetar också för drottning Elisabeths spionmästare, Francis Walsingham. Så alla brev som skickas in och ut från Chartley Castle, de blir också genomlästa eller tjuvlästa då av Walsingham och hans spioner innan de återförsluts med förfalskade brevsigill och skickas vidare i systemet utan att man kan se att breven har blivit uppbrutna och tjuvlästa på vägen. Men att de här breven då ofta är krypterade, det är inget problem för Walsingham, för han har en utmärkt kodknäckare vid sin sida som heter Thomas Phillips. Han har handplockats direkt från universitetet i Cambridge. Han är ännu en av dessa språkbegåvade humanister som knäcker koder och chiffer och rebusar på löpande band. Så det är hos Phillips som det här brevet hamnar. Alltså det här som Maria Stuart dikterar för sin skrivare, eller sina skrivare, den 17 juli 1586. Koden är hemmasnickrad. Och Phillips har redan stiftat bekantskap med den eftersom ett kodbrev då i samma krypto, alltså som följde samma logik, hade använt veckan innan till drottningen från någon på utsidan som ville kommunicera med Maria Stuart av någon anledning. Och Maria Stuarts kodbrev är ett svar på det här första brevet. Och det innehåll då som Phillips lyckas frigöra bokstav för bokstav är i sanning av det saftiga slaget. Det är så pass saftigt och graverande att Phillips ritar en galge på utsidan av brevet innan då han skickar det originalet och sin egen översättning då direkt till Walsingham. Så det här brevet har då blivit känt som The Gallows Letter, galgebrevet. Ett begrepp då som är vissa elisabetinska nördkretsar, vad man ska säga. I vissa kretsar har det här blivit ungefär lika laddat då som första världskriget Zimmerman Telegram. Eller varför inte då Le Petit Bleu från Dreyfus-affären som vi också har pratat om. Och vi kommer återvända till det här gallbrevet lite senare i det här programmet. Men först är det som vanligt några pusselbitar som måste läggas på plats, Olle. Alltså, även om det här handlade om den engelska statens säkerhet, det här verkligen high politics, så är det också i högsta grad ett triangeldrama mellan tre karaktärstarka och färgstarka personer. Vi har Elisabeth den första, som vi har pratat om lite grann redan, men vi har också då Maria Stuart och Francis Walsingham. Så om vi börjar med den här sistnämnda karaktären, Olle, vem var Sir Francis Walsingham egentligen?
Om vi ska ta det från början så kan vi väl konstatera att vi faktiskt inte riktigt vet säkert när Walsingham var född, men det är i alla fall i början på 1530-talet. Det kan vara 1532. Familjen håller till i Kent i sydöstra England. Hans föräldrar är väl typisk brittisk lantadel. De kanske inte är rikast i hela England, men de har ganska stora jordegendomar. Och framförallt så har de ju goda kontakter och de har vackra titlar som är kopplade då till den engelska kungens hov. Francis Walsinghams pappa dör ju, sonen är bara några år gammal, och då gifter mamman om sig. Och det här blir, nu ska vi se, vi redar ut de här släktförhållandena. Hon gifter sig med en hovman, vars storebror var gift med stora systern till Anne Boleyn, den inte helt okända Anne Boleyn, som var gift med kung Henrik den åttonde. Alltså hon som är Elisabeth den förstas mamma, men som kungen sen hugger huvudet av när han inte längre vill vara gift med henne. Så kan man väl säga.
Ja, så det är väl liksom, sammanfattat.
De finns ju i ett politiskt väldigt explosivt sammanhang, och det gör ju då Walsingham redan från början. Och vi kan ju konstatera då att det här är en religiöst sett mycket spänningsfylld period, kamp mellan katoliker och protestanter, och här finns Walsinghams familj på den protestantiska sidan. Och det är väldigt viktigt. Också att han skolas ju också då, även han då, vid Cambridge. Det är någonting med spioner och Cambridge som verkar vara mer eller mindre tidlöst.
Ja, precis. På den här tiden var ju, jag tror det är King's College vid Cambridge. Det är då inte ett kommunistiskt näste, men det räknas då som en väldigt starkt protestantiskt näste. Alltså de har en tendens att liksom kläcka väldigt radikala unga män. Radikaliserade unga män verkar det som.
Och precis som några andra sådana här spionmästare vi har pratat om, så har jag, de här, har jag även Walsingham med någon slags utlandserfarenhet i form av en bildningsresa. Han blir språkkunnig, han lär sig flytande italienska, han lär sig franska, han kommer tillbaka till London. Men han kommer tillbaka vid lite fel tidpunkt, får man väl säga. Där, då styrs Storbritannien av Bloody Mary, alltså Maria den första, som då är katolik, som tar makten 1553, och det här gör ju att Walsingham tvingas gå i exil tillsammans med andra brittiska eller engelska protestanter vid den här tidpunkten. Han är uppvuxen protestant, men han är ju då, det här förstärker ju hans antikatolicism. Antikatolicismen går ju som en röd tråd genom hans liv, får man väl säga.
Mm, precis. Maria inför ju någon slags katolsk motreformation i England. Och det är ju en hel del engelska protestanter, i alla fall många hundra, som bränns på bål, som kättar på grund av sin protestantiska tro. Och det blir som en formativ, traumatisk upplevelse för Walsingham. Alltså han vet vad som händer, vad som kan hända om katolikerna får makten. Men sen återvänder han ju till England, visst gör han det?
Ja, han kommer ju tillbaka då. Då är det ju bra tajmat, för det, då är ju året 1558, då är Elisabeth regerande drottning. Och nu gör han ju karriär inom den engelska statsapparaten. Han kommer in i parlamentet, han knyts allt närmare makten. Och återigen då, det verkar som att nästan på han har ett kall i sitt liv, och det är bekämpa den katolska ärkefienden som han då betraktar som ett, på goda grunder får man väl säga, i det här, ur ett engelskt perspektiv, protestantiskt perspektiv i den här tidpunkten, som ett dödligt hot faktiskt, både mot honom själv men också mot drottningen och riket. Och han är ju också närvarande i Paris under den här dramatiska natten augusti 1572, alltså Bartholomé-natten.
Där, ja, apropå traumatiska upplevelser.
Ja, när man anställer ett formidabelt blodbad på hundratals franska protestanter, alltså så kallade huguenotterna, som dras ut på gatorna och mördas av en katolsk pöbel. Och det här bevittnar ju Walsingham, och det här stärker honom ju ännu mer i hans antikatolicism.
Ja, precis. Han bor ju mitt i smeten då det här händer. Det börjar med att det är liksom hundratals protestanter som nöds, men det växer ju och blir tusentals, kanske till och med tiotusentals under de här veckorna. Man ser ju Bartolomé-natten, men det är ju natt som leder vidare till en massaker som varar då i flera veckor. Och mitt i allt det här så bor ju då Walsingham. Han är här för att han ska försöka få till ett äktenskap då mellan Elisabeth och en fransk individ. Och befinner sig där med fru och barn. Och hans våning i centrala Paris blir då ett slags fristad då för de engelska protestanterna som befann sig i staden under de här dagarna. Dessutom så ser han ju det även då franska hugenotter, protestanter, som gömmer sig i hans hem. Walsingham själv är fredad för han är diplomatisk sändebud, och det gäller ju också för engelska undersåtar. Men det är franska hugenotter som befinner sig i hans hem som dras ut på gatorna och lynchas. Så det här blir ju verkligen dramatiskt för Walsingham. Så man kan säga att han är med om ett antal traumatiska upplevelser där katolicismen då spelar en väldigt obehaglig huvudroll. Och det är då en del av förklaringen till att han blir så fixerad vid Elisabeths säkerhet då, och får den här ambitionen att göra allt för att skydda henne och den engelska staten mot diverse katolska hot och ränker.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men apropå då katolska hot och ränker, nu är det dags att presentera då nästa person i det här gastkramande triangeldramat. Och för att förstå hur allvarligt och väldigt nära det katolska hotet faktiskt var för drottning Elisabeth och hennes innersta krets, så måste vi säga några ord om Elisabeths legendariska kusin, den här skotska drottningen Maria Stuart. Olle, vad kan vi säga? Vad vet vi egentligen då om Mary Queen of Scots?
Det är ju svårt att hitta ett mer dramatiskt liv än Mary Stuarts, får man väl säga, även om det inte blir fullt så långt. Det var ju inte alltid det blev, det är under renässansen som vi konstaterade inledningsvis. Men hon är ju dotter till kungen Jakob eller James den femte, och han är gift med en fransk kvinna som heter Marie Guise, och hon föds då 1542. Men väldigt kort efter hennes födelse så dör ju kungen i princip knall och fall, och då blir ju hon som mycket, 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 mycket liten regerande drottning av Skottland. Hon är ju så liten då naturligtvis att hon får en förmyndarregering.
Jag tror hon är 6 dagar gammal eller något sånt.
Någonting sånt, ja. Och här kan vi väl också försöka grotta in oss i komplicerade familjeförhållanden, för det är ju alltid intressant under renässansen att se hur det här ser ut. Därför att hennes pappa då, Jakob, eller James den femte, var son till Margaret Tudor, och det är alltså Henrik den åttondes äldre syster. Och det gör ju att hon blir drottning Elisabeths kusin.
Ja, Maria Stuart är drottning Elisabeths kusin, ja.
Och det där, hon har ju alltså kungligt blod i sina ådror. Och det innebär att hon är kunglig, hon är katolik. Och för engelska katoliker så erbjuder ju då, kan man väl säga, Maria Stuart ett gott alternativ för den som skulle vilja se en katolsk regent på den engelska tronen. För det är ju ändå så att Maria Stuart både mamma och pappa är kungliga. Marie-Gis var ju fransk drottning. Vad det gäller Elisabeth så är det bara pappan, alltså Henrik den åttonde, som är kung. Anne Boleyn var ju en hovdam, och det stärker ju liksom Maria Stuarts kungliga, royalistiska aktier, kan man väl säga.
Precis, exakt. Mamman tillhör ju den där mäktiga franska hertigfamiljen Guise, som var kända då i Frankrike då för att vara glödande katoliker. Och det var ju de som ledde då den här, det man kallar för den katolska ligan, under då 1500-talets franska religionskrig mellan katoliker då och hugenotter, alltså de franska protestanterna. Och den här Guise-klanen spelade då en ganska prominent och ytterst obehaglig roll under Bartolomé-natten 1572 och den där slakten som därpå följde. Så de var ju, i den här världen hade Maria Stuart en massa katolsk cred, kan man säga. Hon tillhörde i högsta grad det andra lägret. Men hon gifte sig också då med den franska kronprinsen och blev faktiskt drottning av Frankrike 1559. Men så blev hon då änkedrottning som 18-åring 1560 och återvände till Skottland, återta makten från sin halvbror och styr då Skottland som regerande drottning. Alltså det finns många paralleller mellan henne och Elisabeth. De är ju inga sådana här drottninggemålar, utan de är ju i allt väsentligt kvinnliga kungar. Och så gifter hon om sig hela två gånger faktiskt då. Och det är jättespännande det här. Det kan man läsa om i den där biografin som du var faktagranskare på. Alltså det handlar om Elisabeth, men hennes liv, Elisabeths liv, är ju sammanflätat med Maria Stuarts på ett väldigt nära sätt. 1568 bryter ut ett uppror mot Maria Stuart i Skottland. Delvis på grund av att den skotska adeln opponerade sig mot hennes tredje äktenskap. För maken nummer två, som var en väldigt högättad engelsk adelsman, han hade dött en allt annat än naturlig död. Alltså hans hus hade sprängts i luften.
Det är inte speciellt naturligt, nej.
Nej, det var några kruttunnor involverade. Man hittade liksom hans kvarlevor i träd en bit därifrån. Det var inte speciellt diskret. Och det gick rykten om att det var då maken nummer tre, Earlen of Bothwell, som låg bakom det här dådet. Så det såg inte så bra ut. För det snackades också om att han skulle bli då samregent med en mördare. Då, skulle bli samregent då med den regerande drottningen efter det här. Så det blev uppror. Maria tvingades abdikera till förmån för sin ettårige son, Jakob den sjätte. I parentes, det var han som senare blev engelsk kung. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Och i alla fall, hon fängslades i Maria, hon lyckades fly dock och hamnade i England. Men här arresterades hon ganska omedelbart och spärrades in tillsammans med sitt hov på olika slottsfängelser då, runt omkring i England. Först på det här Carlisle Castle som ligger ganska långt norrut. Men sen då på en lång rad, alltså det är massa olika flådiga adresser innan hon till sist hamnade på det här Chartley Castle som vi pratade om i början av det här avsnittet. Men alltså, vi har varit lite inne på det tidigare. På vilket sätt blev hon farlig då? Hon blev ju väldigt farlig ur den brittiska kronans perspektiv. Alltså inte minst då enligt Sir Francis Walsingham. Vad var det som hände? Vad var problemet?
Det är väl egentligen två saker. Det ena är att hon är katolik. Och det här i kombination med att hon faktiskt då är kunglig gör ju att hon kan, som jag nämnde tidigare, hon är ju ett alternativ till den brittiska kronan i händelse av att man kan lyckas avsätta Elisabeth. Och det är ju det de brittiska katolikerna, eller de engelska katolikerna, skulle gärna se henne som en ny drottning. Och det gör ju att hon är politiskt farlig, alltså rent inrikespolitiskt. Men samtidigt då, en katolsk kunglighet i England är ju också intressant för britternas utrikesfiender. Alltså jag tänker på Spanien, jag tänker på Frankrike, men jag tänker också då att även påven i Rom skulle gärna se en katolsk drottning på den engelska tronen. Och det här gör ju att hon blir ett säkerhetspolitiskt problem som på något vis måste lösas.
Mm. Ja, påven bannlyser ju till och med Elisabeth 1570. Det är ju helt bisarrt. Alltså det är en påvebulla som har det fantastiska namnet Regnans in excelsis, där då påve Pius den femte fördömer den engelska drottningen som kättare. Och dessutom då uttryckligen befriar alla engelska undersåtar från deras trohetslöfte till henne. Och samtidigt som man också skriver att alla som då förblir trogna gentemot Elisabeth, de blir själva kättare, precis som Elisabeth. Och det här var ju naturligtvis sprängfarligt, alltså en extremt bekymmersam situation ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. För redan då 1569, alltså året före de här regnans in excelsis, året innan bannlysningen, så var det då några katolska grevar i norra England som hade startat ett ganska omfattande inbördeskrigsliknande uppror som i historieböckerna kallas för The Northern Rebellion, alltså mot engelska kronan. Det krossades då ganska brutalt av Elisabeths styrkor till priset av då tusentals människoliv. Men målet för dessa upprorsmän hade ju då varit att befria Maria Stuart från det fängelse hon då befann sig på, sätta henne på tronen och få till stånd ett religionsskifte i England. Och det var i den här otroligt oroliga perioden då liksom katolikerna verkligen blev då i högsta grad både en yttre och en inre fiende ur maktens perspektiv som Francis Walsingham fick sin storhetstid. Alltså nu bereddes han plats i det engelska riksrådet, det här som kallas för Privy Council. Det heter det än i våra dagar, men idag har han en lite annan funktion. Men det var ju slags riksråd i allt väsentligt på den här tiden. Och han utnämndes till statssekreterare, eller förste sekreterare som det hette först. Det bytte namn under Walsinghams tid i ämbetet till Secretary of State, alltså en otroligt viktig funktion. Han är verkligen i toppen av samhällspyramiden nu, jättenära då förstinnan. Och han använde då sitt inflytande och sitt internationella nätverk till att bygga då en väldigt komplex och väldigt omfattande övervakningsapparat omkring drottningens person. Alltså ett finmaskigt nätverk av både spioner, angivare, kodknäckare, brevspioner och så vidare, som då i första hand skulle hålla ögonen på just precis katolska miljöer och deras informationskanaler. Och bland dessa spioner ingick till exempel den ganska kända poeten Christopher Marlowe och den väldigt kända italienska filosofen och vetenskapsmannen Giordani Bruno, som vi också har pratat om tidigare. Han blev en slags martyr och står som en slags, vad ska man säga, alltså som staty på det torget Campo de Fiori i Rom, där han på något sätt förkroppsligar den fria tanken och så vidare. Men han hade också en annan sida. Han spionerade på katoliker i England för Sir Francis Walsingham.
Ja, man ser ofta Brunos namn som någon slags, ibland verkar det som att många ser honom som någon slags förebådare och någon slags upplysning, fast 200 år tidigare.
Ja, precis. Men han hade också ett oljus,
ja,
eller vad man
ett annat
ska säga.
Ljus.
Han verkade också i skuggorna. Så, men alltså, Walsingham, han lyckas, alltså, hans metoder kan diskuteras. Definitivt. Men han lyckades faktiskt att hejda flera större sammansvärjningar som alla gick ut på exakt samma sak. Alltså, Elisabeth skulle lönnmördas, Maria Stuart skulle befrias och placeras på tronen, och England skulle återigen bli ett katolskt land. Och vi har inte tid att gå igenom alla dessa sammansvärjningar och lömska planer. De är legio. Men värd att nämna är till exempel då Ridolfi-sammansvärjningen 1571 och den så kallade Throckmorton-sammansvärjningen 1583. Men Olle, nu måste vi återvända till The Gallows Letter från inledningen av det här programmet. Det här galgbrevet ingick nämligen i den sista av de stora sammansvärjningarna som Walsingham lyckades avslöja och krossa. Samtidigt som han då på ett väldigt listigt, lömskt och synnerligen brutalt sätt tog hand om säkerhetsproblemet Maria Stuart en gång för alla. För det här komprometterande brevet med galgen på, det ingick nämligen då i en begynnande brevväxling mellan Maria Stuart och en ung katolsk adelsman vid namn Anthony Babington, som kort dessförinnan hade tagit kontakt med Maria Stuart via då den franske envoyén, eller ambassadören i London, som var ett slags knutpunkt för all kommunikation mellan Maria Stuart och omvärlden. Och allt det här övervakades naturligtvis av Walsinghams spioner. De läste alla brev, i princip, utan att de involverade aktörerna visste om det. Och det Babington då skrev i sitt starkt krypterade inledande presentationsbrev, det var att han ingick i en liten tajt grupp med påvetrogna engelska adelsmän som dels hade flera hundra anhängare på olika platser i England, dels hade väldigt konkreta planer på att befria Maria och ta Elisabeth av daga genom ett lönnmord. Om jag inte missminner mig, för det är väldigt många olika sammansvärjningar att hålla reda på. Men jag tror att planen här var att Elisabeth skulle överfallas och huggas ihjäl med dolk i samband med att hon tog då sin dagliga promenad i någon av sina många slottsträdgårdar. Och i sitt brev skrev då Babington att det var 6 gentlemen som alla var hans privata vänner som skulle utföra attentatet. Det var 6 folk som hade tillgång till hovet och kretsarna omkring Elisabeth. Och det som var så komprometterande med Maria Stuarts svarsbrev som fick den här kodknäckaren att rita galgen på omslaget, det var att hon godkände planen. Hon gav tummen upp till Babingtons plan och hon skrev till och med då i ganska oförblommerande ordalag att det var dags att gå igång nu med det här attentatet. Set the 6 gentlemen to work, skrev hon. Bokstavligt talat. Hon var liksom lite otålig, kunde man
säga. Det är en härlig
säga.
Formulering i sammanhanget,
ja,
faktiskt.
Ja, verkligen. Och liksom det här med the gentlemen, det känns väldigt... Ja, precis. Gentlemen känns fel i det här sammanhanget, ja. Ska hugga ihjäl en försvarslös kvinna med kniv, huvaligen. Försvarslös vanlig för sig inte, men ändå. Walsingham, han blev i alla fall överlycklig när han fick det här brevet i händerna, eftersom han hade nu det här bevismaterialet som han behövde för att få Maria Stuart dömd och avrättad för högförräderi. Men för säkerhets skull så såg han till att det tillfördes ett falskt PS i Maria Stuarts kodbrev, där man då i krypterad form bad Babington om namnen på övriga konspiratörer, inklusive de här 6 herrarna som skulle utföra själva mordet. Men det är möjligt att han var lite väl ivrig här, att det var lite klumpigt utfört, för någonting fick Babington att fatta misstanke och gå under jorden. Men ändå efter några veckors jakt så lyckades man fånga in hela det här gänget, hela den här konspirationen. De infångades av Walsinghams agenter, ställdes inför rätta och avrättades redan då i september 1586, ganska snabbt efter infångandet. Och på ett väldigt brutalt sätt, ska vi kanske säga då, inför publik. Alltså avrättningsmetoden kallas för hanged, drawn and quartered. Och det är en väldigt anrik engelsk avrättningsmetod som är särskilt reserverad för kategorin högförräderi. Och jag tänker inte gå in på detaljer här, det skulle vara osmakligt. Men det är det här som Mel Gibson utsätts för i den här filmen Braveheart. Alltså där han spelar, ni vet, du vet, William Wallace, den här paradrollen, den här skotska frihetskämpen som skriker freedom hela tiden. Och om jag inte minns helt fel så skriker han det också, stönar det under den här avrättningen. Alltså det är en långsam, utstuderat grym och teatralisk avrättningsmetod som innebär att kroppen närmast förintas då och visar väldigt tydligt vad som väntar folk som dristar sig till att konspirera mot kronan.
Jag tänkte vi kan väl lägga till här, för jag läste din fantastiska bok om övervakningshistoria för ett tag sedan.
Ja,
och just att Walsing, han var ju inte helt främmande för att förhöra människor under tortyr.
Nej.
Så sträckbänken kommer nog till användning vid flera tillfällen under de här spionavslöjandena, kan man tänka sig.
Och jag tror att ibland var det Walsingham personligen som opererade sträckbänken, som drog i de där skruvarna och rattarna. Ja, precis. Mm. Exakt. Usch, ja. En väldigt brutal typ. Men ur hans egen perspektiv så kämpade ju han för den goda saken. Han försökte ju rädda Elisabeths liv. Men alltså samtidigt som det här hände så ställdes ju då Maria Stuart inför rätta. Hon anklagades för att vara delaktig då i Babingtons förrädiska planer. Själv bedyrade hon sin oskuld och förnekade allt samröre med Babington och hans skumma nätverk. Men innehållet i det här galgbrevet ansågs ju då inte utan grund kunna binda henne till det här brottet. Så hon dömdes till döden för att ha konspirerat, stämplat mot kronan, mot Elisabeth själv. Och Elisabeth själv var egentligen då emot dödsdomen. Alltså det krävdes lång och intensiv övertalning att få henne att skriva under dödsdomen. Alltså orden att ta ihjäl hennes egen kusin och krönta kollega, en drottning. En annan drottning dödade man ju inte hur som helst. Det är lite oklart vad hon då hade för alternativ själv. Alltså om hon bara hade ångest i största allmänheten, om hon kanske hoppades att man skulle kunna fortsätta hålla henne inspärrad, alltså kusinen inspärrad, eller kanske sticka henne tillbaka till Skottland eller något sånt. Men den 8 februari 1587 så avrättades då Mary Queen of Scots genom halshuggning på Fotheringhay Castle i grevskapet Northamptonshire i mellersta England. Olle, jag kan inte motstå frestelsen att ställa en kontrafaktisk fråga här. Alltså, vad hade kunnat hända om någon av dessa sammansvärjningar faktiskt hade lyckats. Alltså om Elisabeth hade röjt sig ur vägen och England återigen hade blivit ett katolskt rike under Maria Stuarts ledning. Alltså hur hade det kunnat påverka Englands eller Europas utveckling under den tidigmoderna perioden?
Det är en mycket spännande och mycket svår fråga. Det beror också på hur länge hon hade lyckats hålla sig kvar vid makten. Hade Storbritannien fortsatt, eller England fortsatt vara katolskt, låt säga, in på 1600-talet, så är det ju inte helt orimligt att vi har haft helt olika och andra maktkonstellationer under 30-åriga kriget. Och därmed kunde det kriget ha gått på ett annat sätt än vad det gjorde. Sverige kanske inte hade blivit stormakt. Vem vet?
Nej. Jättespännande. Alltså de kontrafaktiska perspektiven är som alltid hisnande. Men du, men jag känner att för att, vad ska man säga, parafrasera min gamla fiende på att säga William Shakespeare, att tiden är urled, så är det ofta. Så låt oss säga tack och farväl och på återseende.
Tack Andreas, ha det gott. Hej.
Vi ses. Hej då.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.